de flesta har ju någon kompis man har växt upp med, som man har varit nära kompis med, och sen som har glidit från varandra väldigt mycket liksom. Man ser fortfarande de här fina sidorna, även om den här personen råkade bli liksom en mördare eller nazist eller whatever, så är det liksom, en människa är ju inte bara en grej, utan man är ju, har ju otroligt mycket nyanser och har väldigt många sidor av sig själv. Och jag tror att vi hittade något sätt att se de bra sidorna hos varandra, och sen så har vi liksom, jag ska inte säga att man har sett bort ifrån det andra, men det har inte varit relevant i de här lägena liksom.
Välkommen till Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör den speciell. Med mig, Mia Molson Jeffrey.
Med mig, Jonas Gilberg.
Och med mig, Sally Wallstedt. Vi satt ju här och snackade innan om personen som är gäst i den här veckans avsnitt kanske är den mest omskrivna Malmöbon ute i världen. Jonas, vad tror du, stämmer det?
Kanske inte helt omöjligt, åtminstone inte för 15 år sedan, då världspressen ju var väldigt intresserad av vad som pågick i The Pirate Bay och rättegången mot dessa tre personer som stod bakom. Dagens gäst är alltså Peter Sunde, som ju numera verkar och bor i Malmö. Han var ju då alltså talesperson för torrent-sajten The Pirate Bay och dömdes till för medhjälp till upphovsrättsbrott och satt i fängelse en period. Sen dess har han ju drivit företag i Malmö, Flatter, en sån mikrobetalningstjänst. Han har alltså kandiderat till EU-parlamentet för Piratpartiet. Han har gjort massa saker. Och i det samtalet ni ska få höra idag, så kommer det inte vara så mycket snack om The Pirate Bay-rättegångar och sånt. Vi kommer nämna det, men framförallt tänkte vi prata om hans relation till staden Malmö och alla dessa helt lite galna projekt han håller på med faktiskt. Det är ju allt ifrån ett bokprojekt om hans mamma, om hans dokumentärfilmsprojekt där han ska försöka hitta grundaren av Bitcoin, till då det här filmprojektet han håller på med om just The Pirate Bay.
Han var ju inte helt nöjd till exempel med bilden som lades fram i Spotify-serien.
Oh nej.
Nej. På det Netflix.
Det tar han upp och berättar om hur han skriver en liten insändare till lokaltidningen som alltså är Sydsvenskan.
Han har ju ibland insändare till tidningen, nu senast om det här nya Startup District. Ett geografiskt område då, som man vill ringa in i Malmö, och hans åsikter kring hur det skulle se ut, och liksom att han tycker att det finns andra saker som man ska lyfta fram med Malmö. Styrkorna med Malmö, och man ska inte begränsa det genom ett distrikt.
Och just precis det ämnet kommer ni få höra ganska mycket om i den här podden, för det här är han väldigt liksom intresserad av att prata om. Vad är Malmö och vad är Malmös liksom riktiga fördelar, och varför håller vi på att bygga bort de fördelarna i Malmö just nu? Och vill ni veta vad han planerar att göra om 10 år, så ska ni också lyssna lite mer på den här podden, för det tänker han avslöja här.
Spännande.
Så lyssnar vi.
Vi säger hej till Peter Sunde. Välkommen till Malmö Darlings.
Tack så mycket.
Du, jag gick in på stora amerikanska nyhetssajter som Wired och TechCrunch, och så knappade jag in sökorden Malmö. Och sen så knappade jag in sökordet Peter Sunde. Vem tror du är mest omskriven i såna sajter? Är det staden Malmö eller är det du?
Oh, den var svår. Jag tänker nästan Malmö, och då tänker jag på Hampus Jakobsson.
Nej, det är faktiskt du.
Ja, okay.
Du har blivit mer omskriven än just de här sajterna. Vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att det är tech-sajter. Och liksom
och Malmö är inte alls känt för att ha några tech-tjänster. Nej, det ska inte vara sån. Nej, absolut. Nej, det är ju lite spännande. Ja. Men det är ju, jag vet inte om det är bra av mig eller dåligt av Malmö.
Ja, men precis. Men du, jag tänker så här. Det är ju onekligen så att du fick ett stort internationellt genomslag för, vi säger 15 år sedan. Hur märker du idag av det?
Alltså det är så svårt att säga. Alltså det har ju, jag gör ju väldigt många teknikprojekt, och där har jag ju en, liksom, en skara av människor som gillar vad jag gör och vet vad jag har gjort väldigt länge, och har liksom en, ska man säga, stabil stabilt förtroende. Så där märker jag det ganska mycket. I vardagen är det väl inte så jättemycket så där man märker det. Det är väl ibland när man går på någonting kommer någon fram och säger tack för något eller vill prata om någonting och sådär. Det är vardag så jag tänker inte så mycket på det.
Nej. Och jag tänker att i den här podden ska vi inte avhandla hela den historien om The Pirate Bay, men vi kommer komma in på det på ett naturligt sätt senare. Men den 31 maj 2014 så grips du av polis och sen får du liksom sitta i fängelse för upphovsrättsbrott.
Vad blev det till slut? Medhjälp till.
Just det, viktigt.
Ja, väldigt viktigt. Ja. Det är en familjegrej.
Vad blev det till slut? Det blev runt 6 månader? Eller?
Ja.
Och nu ska jag inte träffa en podd som fokuserar på den, men jag tänker att det är väldigt få människor som har suttit i fängelse.
Nej, det är inte så många, så få ändå.
Ja, men de flesta människor som lyssnar på den podden har förmodligen ändå inte suttit i fängelse, tänker jag.
Min advokat jag hade på den tiden, Peter Altin, han sa att det finns två typer av människor. Det är de som är stämda och de som kommer bli stämda.
Just det.
Det kanske berättar mer om kristdemokratisk politik och Peter Altins umgängeskrets som advokat. Men för mig finns det någonting i det där att det är fler personer än vad man tror som har suttit i fängelse eller har gjort någon avtjänat något straff som inte pratar om det. För det är ju också väldigt känsligt. Så fort du har suttit i fängelse eller någonting så har haft något straff så är det är ju pinsamt. Jag har aldrig tyckt att det är pinsamt. Jag har tyckt att det är pinsamt av svenska staten. Men det är ju också ett privilegium att kunna se på det på det sättet, tänker jag, med tanke på att man har haft så mycket stöd och så utanför. Om man begår ett brott som är korkat eller dumt eller som man ångrar sig, är det ju det är lite jobbigare, tror jag.
Och det som jag var nyfiken på var ju liksom hur den tiden har präglat dig och hur du liksom ser tillbaka på den idag. Vad har du för den erfarenheten? Liksom? Vad har du tagit med dig in i ditt dagliga liv?
Alltså det är två saker som man ska kunna se på det. Min pappa dog ju när jag satt inlåst. Ja. Och det är ju på ett personligt nivå en väldigt jobbig situation. Sådär. Så det var ju hemskt. Den andra delen, att förlora sin frihet, det är liksom rörelsefrihet och hindra sig att göra saker, är ju, det kanske också är en så här form av överlevnadsstrategi, men det är ju någonting som gör att man uppskattar sin frihet mycket mer och att man tar tillvara på dagarna lite mer. Men sen blir man ju radikaliserad, som det heter, i fängelset, där man förstår kanske lite mer vad som är problem i samhället. Man ser väldigt många livsöden som man aldrig träffar på annars, och förstår varför folk blir kriminella och fortsätter med det, och hur konstigt hela samhället egentligen är när man ser på liksom det här med kriminalvård och sådär. Så att, men det har påverkat mig ganska mycket just på det sättet, att jag tycker folk inte förstår hur dåligt samhället kan behandla människor och varför det är en konstig grej att man ska liksom straffa folk och få liksom vara förnedra människor och tycka att det är bra. Som hela nuvarande politiken verkar gå ut på också, att man ska vara hårdare straff istället för bättre straff. Man ska ha längre straff istället för bättre straff. Det är en väldigt konstig dialog som är så uppenbart att folk inte innebär vad ett straff innebär.
Och jag minns att du klagade på att du fick inte riktigt utlopp för din sociala sida.
Nej, alltså, jo, på ett sätt fick man ju det. Jag träffade väldigt många spännande människor. Ja. Allt från liksom mördare till liksom kokainsmugglare. Och jag är ju inte journalist, så jag träffar ju inte sådana annars.
Nej.
Det kanske ni gör, men det är ju inte det vanligaste umgänget man har. Och det har ju varit väldigt spännande att liksom höra om deras liv. Och sen lär man sig vad man inte ska göra. Om man nu ska smuggla kokain, så har jag lärt mig hur man inte ska göra i alla fall.
Just det.
Det är det man lär sig i fängelse. Man lär sig inte hur man ska, utan vad som inte funkar. Så det är ju en erfarenhet för livet. Och på något sätt så tycker jag så här, om folk hade varit inlåsta tre månader i sitt liv kanske, suttit i fängelse, så hade de nog haft en annan syn på världen än vad de har annars. Och varit kanske ett mycket trevligare samhälle på det sättet, att man uppskattar saker och förstår människor i nöd och varför folk blir kriminella på ett helt annat sätt.
Nu ska jag föra dig lite mer in i den staden vi finns i. Och här tänker jag vara lite transparent mot lyssnarna. För du har ju ställt något sorts motkrav, kan du säga, för att ställa upp.
Ja.
Och helt enkelt att det finns saker som du känner att det här kan jag inte prata om.
Ja, både vill och kan inte. Ja. Men,
kan du säga någonting om bakgrunden till det kravet?
Men det är ju, jag tycker väldigt mycket om privatliv. Ja. Det har ju varit en sak jag har jobbat med väldigt länge, och det finns ju både hotbild och andra människor att tänka på som jag tycker liksom gör att jag alltid vill ha lite space och sådär. Speciellt när man har levt liksom mycket i offentligheten, att man behöver det andra också, privatlivet.
Så när du idag svarar på frågan, på det här väldigt korta svaret, liksom så här, vad gör du nu för tiden?
Olika saker. Jag jobbar med allt från att vi håller på att göra en dramatisering av Pirate Bay och allt som händer där, alltså en film. Till mycket teknikprojekt. Vi har en internetleverantör, vi har webbhosting, domäntjänster, alla de här olika saker som behövs för att ha ett privat internet. Så jag bygger väldigt mycket, både fysiskt och programmerar. Hjälper till med massa olika arkitekturprojekt som är en spännande passion. Skriver en bok själv. Det går lite dåligt, men ja, det är lite blandat.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Låt oss komma in på några av de grejerna. Då. Vi ska börja med staden Malmö tror jag lite först. Och sen kommer vi in på lite Pirate Bay-film. Och nu blir jag nyfiken på vad det är för bok också. Men det tar vi sen. Vad skulle du säga är de viktigaste frågorna för dig när det kommer till staden Malmö? För när jag springer på dig så har du massa tankar och idéer. Och liksom så här.
Nej, men för mig, Malmö är en stad som har betytt väldigt mycket för mig. Och som jag, oavsett hur mycket jag än har försökt åka från och lämna Malmö flera gånger, så har man på något sätt alltid kommit tillbaka hit. Det har inte att göra med att Malmö är så himla fantastiskt, utan det har att göra med att Malmö är Malmö. Men det stora med Malmö är att folk är väldigt pepp och folk gör väldigt mycket saker istället för att snacka om saker. Okay. Och för mig har det alltid varit så himla skönt att gå ifrån det här Stockholmsgrejen, att man ska prata om vem man är och ha yta och vara lite glättigt och liksom snacka, medan i Malmö alltid saker blivit gjorda. Jag har en sån typisk grej som jag brukar tänka när jag liksom jämför Stockholm och Malmö i mitt eget liv. Det är alltid Stockholm och Malmö man ska jämföra tydligen. Jag jobbade mycket med Wikileaks ett tag innan Julian blev galen. Då hade vi ju den här filmen Collateral Murder. Jag vet inte om du minns den. Det var den här filmen när man fick se en Reuters-journalist bli skjuten.
Okay.
I samband med Afghanistan och Irak-läckorna som kom, så var också den här filmen som blev en stor grej. Och den filmen, när vi jobbade med den och skulle släppa den här filmen, så kom vi fram till att vi kommer behöva väldigt mycket datorkraft. Vi kommer behöva, det kommer bli liksom ramaskri runt i hela världen, politiska påtryckningar och allt sånt där. Och då hade vi en lång diskussion om hur den filmen skulle släppas och på vilket olika sätt. Och såklart släppte det som en torrent sådär. Men det behövde också vara någon hemsida. Wikileaks hemsida var också väldigt mycket under attack och blev nedstängd och domänerna försvann. Och det var väldigt jobbig period. Och det var också så vi fick kontakt med Wikileaks, att de visste att vi från Pirate Bay har ju varit väldigt duktiga på att hålla sidor uppe på internet. Så det var väldigt naturligt att vi jobbade ihop. Men då gjorde vi så att vi berättade för alla hela världen att Wikileaks, när Collateral Murder-filmen kom ut och det blev allt det här uppmärksamheten, att det satt på en, att det var en datahall i Stockholm hos Bahnhof som har en väldigt så här, snygg datahall som är som en riktig James Bond-grotta in i ett berg med liksom rök utanför och grejer. Så berättade vi att den var där, och där hade vi satt en dator som egentligen bara var en det enda den gjorde var att skicka vidare trafiken till kalkbrottet i Malmö, där den riktiga servern stod.
Okay.
För här kunde vi ju liksom ha lite mer privat, och det var liksom ingen som brydde sig speciellt mycket, men det var inte samma säkerhet här som det skulle kunna vara i Stockholm. Jag tror att Bahnhof till och med hyrde in beväpnade vakter som stod utanför liksom ingången där för att de skulle skydda den här datorn, som inte hade någonting på sig överhuvudtaget. Det var liksom, du startade upp datorn och sen skickade den vidare trafik till Malmö och tillbaka. Det var ju väldigt lustigt tyckte jag, för att det var så här typiskt grej att Stockholm tog sig jättemycket cred. Jag vet att vdn för Bahnhof var i tv och pratade om liksom deras säkerhet och varför Wikileaks hade valt dem och så vidare. Och det var bara så, ja, det var för att det kostade typ 500 spänn i månaden för att liksom låta någon annan ta hand om all skit, och så kunde vi bara göra det här privat. Liksom. Och den liknelsen för mig är väldigt mycket Malmö. Det är väldigt mycket som händer i Malmö som andra ställen, alla andra personer tar cred för. Och i Malmö har man aldrig brytt sig speciellt mycket, för att det är viktigt att det händer någonting än att man får äran för det. Och det gillar jag, att det liksom är mer, det är också kanske grund och botten att det är en arbetarstad där saker arbetas med.
När började din relation till Malmö egentligen?
Det kan vara början på 2000-talet någon gång. Okay. Jag flyttade ju från Sverige till till Norge. Jag är ju halvnorsk och tänkte jag skulle som vuxen flytta hem och jobba i Norge. Och det jag märkte var när jag bodde i Norge att jag pratade ju norska och umgicks med norska vänner och de pratade väldigt mycket skit om svenskar och andra. Sådär. Och sen när jag umgicks med svenska så pratade de väldigt mycket om livet. Och efter ett par år så träffade jag också en tjej från Sverige och kände att jag ville hellre bo i Sverige än i Norge. Och då tittade jag vart jag ville bo och då var det ju liksom Malmö som kändes som en stad som passade mig ganska mycket. Och det här är ju typiska Malmö-grejen då, att jag åkte till Malmö, var här ett par dagar, träffade vänner och skulle kolla på lägenhet på Möllan och det var ju en skottlossning den dagen. Och det har ju alltid varit en sån grej att när man har berättat för folk att man någonstans är, när man är från Malmö, så pratar man, oh, det är så mycket kriminalitet. Och sitter man där bara, man vill försvara Malmö och sen samtidigt så här, första gången är i Malmö så är det någon som blir skjuten. Titt som tätt är någon som blir skjuten. Det är en konstig stad som får jävligt mycket skit som ibland är förtjänt men oftast inte.
Och jag upplever det som att när vi pratar ibland att ditt engagemang för staden egentligen växer hela tiden på något sätt. Stämmer det eller är det någon sorts...
Ja, men det gör det nog. Jag har ju brytt mig en massa om liksom... jag har ju familjer också, så det gör ju saken lättare, tänkte jag säga. Nej, men jag känner väl liksom sådär att... Som sagt, oavsett för att jag åkte i världen så har jag alltid kommit tillbaka till Malmö. Och det är någonting fantastiskt här. Det är ingen vacker stad. Det är liksom så mycket som är konstigt, men det är innehållet. Det är inte så mycket ytan. Blir upprörd ibland när man liksom, ja, som sagt, jag börjar bry mig väldigt mycket om liksom arkitektur och liksom, ställen folk ska kunna vara på och sådär. Och för mig har det blivit en sån liten tråkig grej att Malmö har liksom en fokus på att man ska göra saker som är för arbete och man ska göra nya fina lägenheter och hus och sådär. Och sen tar man inte vara på det som faktiskt Malmö, som jag som utifrån har kommit och sett liksom, det här är det som har dratt folk till Malmö, det drog mig till Malmö, det vill man liksom bygga bort. Och då blir jag lite arg, för jag tycker det är någonting unikt som man borde ta tillvara på istället.
Var lite mer specifikt då, för de som inte fattar vad du pratar om nu, vad är det som har gjort Malmö?
Det unika är ju just det att det är, Malmö är lite slitet, Malmö är lite smutsigt, lite trasigt och det gör att folk får plats som inte får plats annars. Jag gillar ju att det är fler personer med utländsk bakgrund i Malmö än inte. Och sen 2-3 generationer tillbaka. Det gör ju att Malmö blir fantastiskt. Det har varit så jättelänge.
Och om du nu ska sluta liksom pussa staden och så säga, vad vill du att det ska bli bättre då? Jag menar, du har ju haft ett politiskt engagemang i olika partier genom åren. Rycker aldrig någonsin i lokalpolitiker i tarmen då, när man har en massa tankar om en stad?
Nej, men det problemet med lokalpolitiken är att lokalpolitiken försvinner mer och mer generellt. Den blir mer och mer toppstyrd, om det är liksom Europaparlament eller regering eller liksom begränsande med hur mycket pengar kommuner får och man ska hela tiden skära ner. Så den lokalpolitiken är ju väldigt, som sagt, den är väldigt begränsad. Men det som är problemet med Malmö är ju klasskillnader. Det är mycket fattiga människor det som man på något sätt hatar på istället för att liksom hjälpa och ta bort kriminalitet, ta bort behov av kriminalitet. Så ska man straffa människor och liksom göra det ännu värre för de här människorna. Den tonen är ju någonting som är hemsk. Och sen har man också allt det här att man bygger en stad för övre medelklassen från politiskt håll. Man bygger inte en stad för att ha liksom, nya miljonprojekt så att många människor kan ha liksom, ett drägligt boende.
Berätta om boken. Vad är det du håller på att skriva på för bok?
Alltså, det har jag gjort under många år. Okay. Jag skriver en bok om Pirate Bay och liksom allting runt där. Men ju mer jag skriver, desto mer blir det om min mamma och hennes, hennes liv och min uppväxt med henne. Mamma dog för några år sedan och jag ser tillbaka väldigt mycket på tiden med mamma och inser hur konstig barndom jag haft. Det är så. Mamma var ganska sjuk, hade psykoser ganska ofta. Och man har liksom levt med att vi har flyttat väldigt mycket när jag var liten. För det var liksom kanske folk som var ute efter oss eller så var det någonting, vi skulle flytta till Afghanistan ett tag och starta barnhem för att mamma brydde sig om barnen som hon sett på tv. Mycket snabba ryck och konstiga saker. Och det har varit både fantastiskt och väldigt jobbigt. Och har format mig väldigt mycket som människa. Så att ja, jag tycker också att mamma har varit en sån person som har, på grund av att hon har varit kvinna men väldigt stark, så har hon liksom haft väldigt, blivit en, varför jag är feminist är ju för att mamma har liksom varit exempel på att som kvinna får man inte samma hjälp och stöd i samhället som man får om man är man. Och jag tycker hon har fått, hon är en sån person som har fått allt för lite cred för vad hon har gjort. Och hon har väl också varit så att hon har, jag upplevt att mamma har skämts för väldigt mycket med saker som har hänt i hennes liv och våra liv, för att det har varit liksom problematiskt med sjukdomar och sådär. Men jag har alltid varit väldigt stolt över henne och det hon har gjort och åstadkommit och vilken fantastisk människa hon var, trots alla problem.
Du, jag minns att det finns en scen i den här dokumentären om TPB AFK som kom för, vad är det, 10 år sedan?
Ja, något sånt.
Ja. Där domen precis har kommit och du sitter till telefon med din mamma.
Mm.
Hur tog hon? Alltså jag tänker att det måste vara ganska svårt för henne att fatta vad som hände, eller?
Nej. Alltså, min mamma ändå, hon har haft slängar av konspirationsteorier och haft okay. folk ute efter. Hon var ju helt med sida och förstod att det här var ju liksom fel. Hon var ju bara arg. Okay. Det jag fick veta många år efteråt var att min mamma hade ju ringt till min advokat Peter Altin och haft en, blivit vänner och liksom haft diskussioner om allt det här. Och det har ju inte Peter berättat för mig. Och mamma har inte berättat för mig. Det var bara slump att jag fick veta det. Vilket också var en typisk grej med mamma, att hon var arg, var alltid på min sida. Jag är helt säker dock på att hade jag varit en mördare, en seriemördare och dödat väldigt många människor, så hade mamma varit stolt över att jag har varit världens bästa seriemördare. Hon var 100% på en sida, vilket mammor ska vara, tycker jag. Men hon var en extremt godhjärtad människa och vi hade en väldigt nära relation. Så det var väldigt fint.
Ska vi ta oss in i den historien då, som handlar om det som då är en film nu?
Mm.
Eller ska bli en film snarare. Mm. För jag har ju varit lite förvirrad i stundtalet, för det kom ju något i november 21.
Mm.
Så offentliggjordes det att Pirate Bay-historien skulle bli tv-serie.
Mm.
Och då var det liksom med manus av Piotr Marciniak och regi av Jens Sjögren.
Mm.
Ur ett Malmö-perspektiv kan man förklara det för vissa människor som att Piotr har varit Malmö-redaktör på Nöjesguiden i Malmö.
Nej, det visste jag inte. Men
så är det. Mm. Och Jens Sjögren har gjort filmen om Zlatan.
Ja.
Men i början, som jag har förstått det, så i början av den här processen så är du med i någonting. Eller?
Det här är väldigt konstigt. För att jag, för länge sedan så pratade jag med Piotr om att eventuellt göra någon form av serie om Pirate Bay. Och sen så pratade vi lite med en producent och sen så blev det inget, utan vi hade liksom väldigt få samtal, men Piotr verkar vara en väldigt trevlig kille och verkligen brinna för det, så att jag fick ett bra intryck av honom, men resten runt omkring gick inte lika bra ihop, så då la vi ner det, vi slutade prata helt enkelt. Och sen så har jag senare hamnat och var involverad i ett filmprojekt kring Pirate Bay.
Som startade hur?
Jag har en bekant som är manusförfattare och jag har hjälpt till lite med tekniska saker kring hans manus. Han har skrivit en film om Darknet och sådär. Så har vi haft kontakt gällande just den här teknik kring Darknet och hur man blandar in på internet och vad som är trovärdigt och inte trovärdigt och sådär. Så vi har pratat en hel del och tekniskt, och jag tycker om att skriva. Jag skriver en del också sådär. Jag har även skrivit en tv-serie själv, men det är ännu ett projekt som jag inte kommer att ha tid att göra. Men,
är det den här svenska versionen av Silicon Valley?
Precis.
Entreprenörerna.
Precis,
just det.
Du minns den. Men i alla fall så nämnde jag till honom att jag tycker det börjar bli dags att vi ska göra liksom en Pirate Bay-film. Det börjar bli liksom, tiden är inne, både för att det börjar bli ett tag sedan. Jag tycker inte att historien blev så bra berättad i dokumentären. Den blev väldigt fokuserad kring rättegång istället för att fokusera kring fenomenet eller liksom allt som hände runt omkring och varför det hände och allt sånt där. Utan det blir liksom en god mot ond David Goliath-dokumentär. Inga problem att liksom erkänna mina egna brister och liksom prata om saker som jag inte kanske alltid tycker är det bästa jag gjort. Sådär. Jag tycker också det är viktigt att få med det så att det blir mänskliga porträtt. Det är väl det jag hoppas att filmen blir till slut. En lite mer nyanserad sak, även om det är såklart, jag är ju delaktig som avsändare, så det får ju folk tolka hur de vill.
Kan du säga någonting om processen i detta då? Var är ni just nu?
Men jag tror inte jag kan prata om det faktiskt.
Och du kan inte säga heller vilka mer som är inblandade? Eller?
Jag vet inte om jag ska göra det. Jag har inte pratat med dem om hur offentligt det är. Nej. Så jag får nog återkomma. Men
den som ska spela Peter Sunde ska såklart ha en porrfilmsmustasch och Skarsgårds bror och något sånt där.
Nej, alltså det är ju...
Detta är alltså en koppling tillbaka till en annan.
Precis. Nej, men det var ju väldigt konstigt. Walter Skarsgård spelade med i den här tv-serien om Spotify på Netflix och hade en jättestor mustasch som jag skrev en arg insändare till lokaltidningen här och kommenterade att jag tyckte att det var väldigt irriterande med den här porrmustaschen som man hade. Jag ogillar ansiktsbehåring. Så det var väldigt konstigt att få en stor fet 70-talsmustasch.
Men du, finns det någonting i berättelsen som du vill berätta som du tror skulle överraska?
Ja, men det finns ganska många saker. Mm. Och det har ju hänt så mycket knäppa saker kring Pirate Bay som ibland är lite sådär förvånande. Liksom, jag har blivit erbjuden medborgarskap i liksom, konstiga länder i Afrika och diplomatiska pass och av konstiga vapenhandlare som har ringt mitt i natten, och det har liksom varit väldigt mycket konstiga folk från och mycket konspirationsteoretiker. Det är också därför jag liksom gillar mitt privatliv, för att det har varit väldigt mycket konstiga folk både på grund av Pirate Bay men också på grund av Wikileaks som liksom hör av sig och vill ha kontakt och ska berätta saker och är lite påstridiga. Sådär, och sen haft privatdetektiver för henne och sådär också. Det blir en väldigt konstig vardag. Så det är mycket sånt som jag tror kommer komma med som kommer förvåna folk.
Och du hade ju alltså, i den här trion som dömdes, men de andra två personerna, Gottfrid Svartholm Varg och Fredrik Ney, har de någonsin visat något intresse för att berätta sin del av när det kommer till sådana här projekt?
Det tror jag inte. Vad jag har förstått så har, när jag pratade med Jens Sjögren om detta, så förstod jag det som att de har haft kontakt med Gottfrid som hade bett dem dra åt helvete och att de inte har fått tag på Fredrik. Och det låter ju ungefär som...
Det låter in character.
Det låter väldigt in character. Och det är, även om jag inte... Vi tre har ingen bra relation. Den har varit ansträngd sedan dag ett, men har blivit sämre med politiska åldern. Jag tycker ändå att det kanske är bra att de inte gör någonting.
Men har ni haft ens kontakt de senaste 10 åren?
Ja, men jag och Gottfrid pratade väl för några år sedan. Så där lite, sa typ hej lite grann. Och så drog han något Ayn Rand-skämt. Och sen så drog jag något marxistiskt skämt tillbaka kanske. Eller något för att liksom så här ytterligheter. Men vi har alltid haft en sån intellektuell respekt för varandra. Och att vi har haft liksom extremt olika politiska åsikter. Mm. Så det har varit på något sätt... välfungerande trasig relation.
Medan du och Fredrik står längre från varandra.
Alltså jag tror att Gottfrid är nog mer extrem politiskt än vad Fredrik är, skulle jag säga. Men jag och Fredrik har haft det mycket svårare också, för att han har inte kanske samma människosyn som jag har. Så då, vi står varandra, så om jag och Gottfrid står varandra långt ifrån politiskt, så är det kanske lite mer på en debattnivå, medan med Fredrik så är det liksom en livsnivå, om man ska säga så.
Och som människa har jag varit nyfiken på, hur har det känts att du har liksom hamnat i det här rampljuset med de här två personerna? Alltså det finns ju en hel rörelse bakom er, med hela kopimiströrelsen och Piratbyrån och folk som du säkert känner har mer enklare att relatera till. Men det har varit ni tre som har varit de som har fått fronta alltihopa, och samtidigt har ni haft kanske lite, känns det som lite svårt att dra, att växeldra, att funka ihop.
Ja, nej, men det är också, de har ju fått stå, jag fick ju mycket mer rampljus än vad de fick till slut. Och det har ju varit kanske jobbigt för dem, för att de är ju inte då två och jag bara en. Så att de är ju de majoritet i gänget, om man säger så. Och så får de stått bakom mitt godhetsknarkande. Så det är väl åt båda håll, om man ska vara helt sådär seriös. Men ja, det har varit fokus på att göra saker vi är överens om. Så, och det har ju varit bra, för vi är alla överens om liksom vikten av ett fritt internet och tillgång till information och alla såna grundläggande saker om att vi måste ha någon form av demokratisk styrning över internet samma som vi har i all annan infrastruktur. Och det är oavsett om man vill använda den för nazism eller porr eller någonting, så tror jag att det är liksom en grundläggande värdering som vi har klarat att dela. Mm. Och det har vi ju jobbat ihop med, men så fort vi har pratat om någonting som har liksom gått utanför liksom, så att säga, yttrandefrihet, internetfrihet, demokrati, grundläggande demokrati ska jag säga, så har det blivit bråk och vi har liksom vissa lägen valt att liksom inte ha sådana diskussioner. Sen är ju också både Fredrik och Åtfrid och även jag också, vi har varit väldigt lojala mot varandra när det gäller de här sakerna. Liksom. Men det är lite som, de flesta har ju någon kompis man har växt upp med som man har varit nära kompis med och sen som har glidit från varandra väldigt mycket. Liksom. Man ser fortfarande de här fina sidorna, även den här personen råkade bli liksom en mördare eller en nazist eller whatever, så är det liksom, en människa är ju inte bara en grej, utan man är ju, har ju otroligt mycket nyanser och har väldigt många sidor av sig själv. Och jag tror att vi hittade något sätt att se de bra sidorna hos varandra, och sen så har vi liksom, jag ska inte säga att man har sett bort ifrån det andra, men det har inte varit relevant i de här lägena liksom. Så då har det fungerat för oss allihopa. Nu är det också sjukt länge sedan, och det var inte så jättemånga år det var, så det var också rätt skönt att det var liksom som att göra militärtjänstgöringen liksom. Vi fick stå ut då, men sen slapp vi.
Jag förstår. Du, nu ska jag se om jag kan få dig att prata om ett ämne som jag vet inte om du vill prata om det, men för grejen är, du vill helt enkelt, ska man säga det, kartlägga eller försöka ta reda på vem var det som startade Bitcoin?
Precis. Och alla kryptovalutor egentligen. Ja. Bitcoin är den första kryptovalutan och vi vet inte vem det är som står bakom, utan det är då en anonym person som kallar sig för Satoshi Nakamoto som har skapat det, lagt ut det på internet tillgängligt för allmänheten och liksom använda både tekniken men också liksom vara med i blockkedjan som heter själva nätet som Bitcoin använder. Och den här personen är väldigt spännande därför att som sagt, vi vet inte vem det är. Han eller hon eller de har gjort de första bitcoinen som finns, en ganska stor mängd, är en av världens rikaste människor om man tittar på liksom innehavet. Mm. Och kryptovalutor funkar ju som så, det tänker ju folk att det är anonymt och sådär, men det är egentligen tvärtom. Alla transaktioner någonsin gjorda med bitcoin har alla tillgång till att se. Det är så det fungerar, det är som ett Excel-ark med alla uppdateringar som någonsin har hänt med alla bitcoins. Och det vi kan se är att de pengarna som skapades, de bitcoin som skapades i början som Satoshi har, vi är säkra på är Satoshis, de har aldrig blivit rörda. Och om du skulle använda pengarna så skulle det synas med en gång, för det är så många som har koll på de här bitcoinen. Eftersom man vet att om någon börjar röra de här pengarna, då kommer det bli ramaskri på hela internet. Bara, vem är det? Vart tog de vägen? Varför? Vad händer just nu? Liksom. Och det kommer påverka kursen jättemycket upp eller ner. Det kommer vara otroligt mycket kring det. Så för mig är det väldigt så här spännande att tänka att det går omkring någon person som har skapat någonting som, jag tänker mig, alltså alla stater i västländerna vill ju veta vem det är och prata med den här personen. Mm. Det är ju droghandel som har hänt med bitcoin, det är mord som har blivit köpta, det är massa negativa saker, också positiva saker. Men ingen vet vem som ligger bakom. Så att om man skulle då börja få ut sin rikedom så måste man antagligen leva resten av livet med liksom en säkerhetsvakt runt sig. Så dokumentärprojektet går ut på att ta reda på vem Satoshi är. Mm. Vi har några misstänkta. Jag har en misstänkt som ingen annan har. Och
tanken det är då finns att, fyra personer tror jag som brukar nämnas, kanske tre mest.
Ja, typ, jo, det vill säga, vi har tagit sex stycken. Ja. Men det är ju mer sannolikt några än andra. Mm. Och sen har jag ett mycket bättre liv än alla andra som man får se någon gång kanske. Idén är att göra då en serie som handlar om de här personerna och även varje avsnitt ska handla då om en person och sen också handla om hur påverkar kryptovalutor till exempel finansmarknaden, hur påverkar den världsekonomin, hur påverkar den demokratin, hur påverkar den miljön, att man liksom skapar bitcoin, tar extremt mycket energi, och vad gör det med skatt, liksom att de flesta skattar inte på sina bitcoin transaktioner och hur påverkar det liksom i slutändan liksom det demokratiska när vi har liksom en ekonomi som är helt utanför någon form av kontroll.
Och då
upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonald's.
Hej! Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och ska du få den sista frågan.
Mm.
Om du visualiserar 10 år framåt i tiden. Vem är Peter Sunde då? Vad gör han?
Alltså jag har ju en plan att jag ska gå i pension vid 50. Jag fyller 50 en onsdag. Så jag brukar alltid säga till alla att jag kommer gå i pension på fredag när jag är 49. Och då när jag tänker pension då, är det så här, då ska jag inte ha några något vardagsansvar på alla mina projekt. Nu gör jag allt från liksom att gå och starta om en dator till liksom fixa något element till liksom skriva texter. Till, alltså det är väldigt mycket olika saker. När jag är 50, då ska jag skriva, läsa och umgås med familj och ha tid till att göra de sakerna som jag har i huvudet ska komma ut i pappersform, men inte några så här dagligt arbete.
Peter, tack för att du kom till Malmö Darling.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Malmö Darlings med Peter Sunde. Vi släpper nya avsnitt varannan vecka och de andra veckorna kan du lyssna på vår systerpodd Gräv bort Skåne. Podden är klippt av Joni Ingvarsson och Sally Wahlstedt. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för idag!